Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag kände någon form av men skuld i det. Liksom, att så här, vad är vi för några föräldrar som båda drar på oss det här liksom, som man absolut inte får. Och så lyckas vi liksom tajma det här exakt.
Hej kära lyssnare och varmt välkommen ska det vara till ett sprillans nytt härligt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. Hörrni, över 370 avsnitt har det blivit hittills i poddserien, så ni kan ju åtminstone ana hur många förlossningar som vi har pratat om här i Vattnet går. Det är ändå helt otroligt. Och genom att höra alla de här förlossningarna så kan vi nog alla enas om att ingen förlossning är den andra lik. Det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig, men det blir oftast toppen till slut ändå. Och just de här tre sanningarna stämmer oerhört väl överens med det du nu ska få höra. Veckans gäst är strumpbyxadrottningen Linn Friesinger, som genom sitt företag Swedish Stockings har revolutionerat både strumpbyxorna vi bär och ett av våra största miljöproblem. Mycket imponerande. När Linn blev gravid var pandemin i ett av sina absolut värsta skeenden, och som gravid så hade man ett viktigt fokus: att inte själv bli sjuk. Ja, spännande fortsättning följer. Med oss har vi också, som vanligt, barnmorskan Gudrun Abascal. Här kommer Linn Friesinger.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil! Men att vara gravid i en pandemi, det är ju någonting som det inte finns så många så här gravidböcker på. Hur liksom var bara den känslan att vara i ett, nästan som en försökskanin känner jag, så här spontant?
Ja, nej men det var mycket prat om det här med att man skulle vara extra försiktig och så här, fast man visste ju inte riktigt och så. Det var liksom ovisst, men jag tror i hela situationen är ganska oviss första gången man blir gravid ändå. Så allting är liksom nytt och sådär. Så jag tror att jag tänkte inte på det jättemycket under tiden. Det är klart att vi var väldigt så oroliga för att tänk om man skulle bli sjuk. Precis. Det var ju liksom det vi pratade om hela tiden. Att det får liksom bara inte hända.
Nej.
Att jag eller att min partner då blir sjuk inför förlossningen. Det var liksom the big no-no.
Exakt.
Men i övrigt så var, och så liksom höll man väl sig lite då lite mera i skymundan där i slutet, så man inte träffades många och så. Men,
nej, för det är ju också en grej med pandemi. För jag upplever liksom att de här åren med pandemin har varit lite som ett svart hål. Mycket har hänt.
Tusen tack Soraya Lavasani för att
har träffats.
Tusen tack Soraya Lavasani.
Du har varit gravid och fått ett barn till exempel.
Soraya Lavasani.
Ja, men gud. Och då när man väl träffas så förstår man, men shit, det har ju faktiskt gått nästan 2 år av... För man lever via Instagram mycket, och då tror man att man ändå har koll på hur alla mår, vad som har hänt. Men Instagram är ju bara liksom en tiondel av livet. Så när man faktiskt träffas så bara, men jäklar.
Ja, nej, men det är ju sant. Jag hade ju jättemånga av mina vänner och sådär som var gravida också, men vi träffades ju typ aldrig. Jag kände mig ändå inte så isolerad, i och med att jag har så mycket då med jobb och liksom jobbade mycket och träffade ändå mina kollegor relativt liksom intensivt och så. Det var ju egentligen kollegorna jag träffade och liksom lite familj. Men vänner, man hade ju inte det där liksom kunde sitta och förhöra varandra på hur man mådde och vad som hände och det skedde ju inte alls faktiskt.
Nej. Vi kommer in mer på pandemin lite längre fram, helt klart, och hur det påverkade dig och er. Men hur tänkte du inför? Hur såg du på det här att bli gravid och bli mamma?
Nej, men det är väl någonting som jag hela tiden alltid har känt att jag velat bli. Det, absolut. Men det har ju också varit hela tiden i liksom, lite i konflikt med mig att... Jag brukar alltid säga att jag har redan ett barn i då Swedish Stocking, så hur ska jag parera det där och så. Samtidigt visste jag liksom att det måste bara gå. Och då var det väl också, på tal om pandemin igen, att man, men det var många som bara, men det är perfect timing nu då, det är lite lugnare och sådär. Så att så sätt så tajmade vi ganska väl. Men det var ingenting som var så här väl planerat och så egentligen, utan det var lite så, händer det så händer det. Absolut.
Men just att vara liksom egenföretagare, det är ju inte, det är inte lika lätt att liksom gå på föräldraledighet på samma sätt, eller liksom gå upp i graviditet och det här på samma sätt, för man har ansvaret för både anställda och en hel business. Hur upplevde du det?
Jo, men det var ganska tufft faktiskt, för jag har också den där, jag är som person också att jag inte vill visa någonting liksom utåt. Eller så här att, inte någonting utåt, det låter ju extremt. Men jag vill liksom visa att så här, det är som vanligt, jag är lika liksom stark och klarar av allting både fysiskt och psykiskt på precis samma sätt. Så jag höll ju liksom lite av en väldigt så här, det var väldigt viktigt för mig att ha det hela tiden in i kaklet. Alltså jag satt och gjorde mina sista ordrar precis innan vi liksom åkte in till BB. Det var helt extremt så. För det var nyårsafton och ingen annan kunde hantera det liksom då. Så att jag satt verkligen på vägen in i bilen. Och det där, det var faktiskt, då sa Mattias åt mig att det här är sjukt. Och jag tänkte inte på det då, men nu i efterhand kan jag liksom bara, det var faktiskt sjukt. Men det var väl så egentligen under hela tiden. Att jag kände väl att jag ville liksom vara mitt jag, så som jag har varit hela tiden tidigare. Och det tog nog väldigt mycket energi. För när jag kom hem liksom samma tider, sent på kvällarna ändå som vanligt, så bara kunde jag inte liksom vara vaken. Jag kunde inte ens liksom gå ut med hunden, för jag var liksom helt död och dränerad. Så jag gav liksom allt. Och det kan jag väl så här efterhand känna att det kanske man inte gör nästa gång. Liksom.
Just det.
Där,
man har lärt sig någonting på det, att man kanske behöver en viss återhämtning lite mer än
än i vanliga fall. Liksom.
Det var den här tröttheten. Kände du några andra typer av liksom, krämpor?
Nej, alltså det var ju främst tröttheten. Och sen så tror jag också att i och med jag tillät mig själv att gå wild med liksom cravings. Och det var nog egentligen inte cravings, det var bara mitt vanliga jag som fick gå lös. Så att jag, det var liksom så här, vill jag ha en chipspåse varenda kväll så tar jag det. Där var jag extremt snäll mot mig själv. Och det blev å andra sidan ganska jobbigt, för jag blev ju extremt stor. så det var ju rätt tungt där liksom. Och så snöstorm och allt på sig och liksom bara rent allmänt tungt.
Det är typiskt att det där med att man äter för två inte riktigt stämmer. Utan att ja,
så det var väl, och liksom med det då liksom ont i ryggen, jag var tejpad på ryggen och sådär. Men annars så jag kände liksom inte så här hormonellt att det var liksom jätte, där tyckte jag klarade mig rätt väl faktiskt.
Skönt. Det som sagt, det var är fortfarande pandemi naturligtvis, men lite värre då när du var mitt uppe i det, alltså förra året blev det ju 2020.
Exakt.
Ja. Och viktigaste som du var inne på innan var att ni inte själva blev sjuka.
Ja. Det gick ju så där.
Gick det?
Ja, nej, alltså det är ju som ett, man bara, vad är det för ett straff från ovan. Vi sa ju det liksom att vi kanske är lite väl oförsiktiga, liksom lite så att man träffade ändå sina närmsta, man träffade kollegor och liksom så. Och sen så sa vi ju det att men det var som sagt under 9 månader hela tiden. Vi får bara inte bli sjuka innan det ska hända. Och sen var det ju julafton och vi träffade bara liksom men närmsta familjen. Sen mitt upp i det här också så flyttade vi. Så vi, och då fick vi lite hjälp i mellandagarna där, så fick vi lite hjälp att flytta av våra mammor. Och i efterhand så var det så här, det måste varit våra mammor då. Någonting. Eller, å andra sidan, man har inte en aning. Det kan räcka med att vi var nere och köpte lite mat. Alltså det kan ju, så det slutade som sagt med att vi båda fick corona. Och vi fick det bekräftat på nyårsafton. Vi fick det alltså bekräftat. Natten innan nyårsafton där satte det liksom igång. Och då kände jag ju att jag var sjuk. Och då satte liksom verkarna och allt det här igång. Men då förnekade jag det bara. Att, nej men alltså det här är bara, för hon skulle inte komma förrän den 7 januari. Så jag var liksom såhär, nej men vi, och jag ska gå över tiden. Det gör ju alla, hade man ju hört så. Så att det är lugnt och jag ska hinna bli frisk. Och vi ska hinna bli friska och allting. Och så åkte Mattias iväg och gjorde ett sånt här akuttest på sig själv. Och då så fick ju han liksom besked direkt att han hade corona. Och då visste vi att så här, okej, men då har jag det med. För jag har precis samma symptom. Och då, det var kanske det värsta när jag kände liksom, när jag låg hemma att så här, nu måste jag ju snart åka in. För då hade jag ändå legat hemma i typ 12 timmar, bara suttit i duschen och försökt så här, att det skulle gå över. Och så när vi fick det liksom bekräftat, och då ringde vi till barnmors, eller ja, till BB då, och liksom, ja, vi har nog corona, eller vi har det båda två. Och det tyckte jag var kanske värst på hela upplevelsen. För att då kände man också, jag kände någon form av skuld i det. Liksom, att så här, vad är vi för några föräldrar som båda drar på oss det här liksom, som man absolut inte får. Och så lyckas vi liksom tajma det här exakt. Och vi har det båda två. Så jag kände ganska mycket skuldkänslor i det faktiskt. Och det var hemskt också när de sa det så här, att nej men tyvärr, han kommer inte få följa med. Och man låg där hemma och mådde så jäkla kass. Och,
ja, för hur mådde ni i? Alltså hur starka var era symptom och så? För tänk också hur du ska ha ont samtidigt.
Nej men där alltså var det nog ändå så att att föda barn är ju värre än att ha corona. Så kan man säga.
Så det kanske inte är en superkombo.
Nej, det är ingen kombo. Absolut inte. Man känner sig inte starkare. Men det, de här verkarna var ju det som kändes mest. Så kan man säga. Men så var man ju rätt svag på det också. Men sen när vi väl kom in så fick jag jättemycket liksom, liksom vätskedropp och intravenös liksom, febernedsättande och allting. Så att det skulle liksom lägga sig så mycket som möjligt. Så det hjälpte ju väldigt mycket sen under tiden. Men det var som sagt jobbigt att känna att när man insåg liksom att han inte skulle få följa med. Då kände jag liksom att nej, jag får fan föda barn hemma istället. Bara jag inte behöver vara själv.
Ja.
Lite.
Ja, för fan. Jag kan bara ana den känslan. Bara, ska, nej, alltså. Att man ska behöva åka in själv och vara där själv. Liksom, även fast man har ett superteam oftast liksom, så är man ändå... Det är så starkt det där med att ha sin partner.
Ja, för man har ju pratat om det. Just den där det hade vi pratat om väldigt mycket innan. Och det var nog också det att jag kände liksom att han skulle få uppleva det. Det var mycket det, kommer jag ihåg. Nu när jag tänker på det. Att det var inte liksom bara det här att jag kände nog ändå så här, men jag kommer fixa det liksom. Även om man kände sig liten och svag. Så tyckte jag att det var så himla tråkigt att vi inte skulle få uppleva det ihop. Det var ju liksom så här, det gör ju alla. Så det, och det tyckte jag ju liksom hela tiden. Och tycker väl fortfarande. Men sen fick vi ju en annan upplevelse å andra sidan. Som var, som vi nu i efterhand kan... Ja, Mattias var ju med, men han var ju med då. Digitalt.
Just det.
Hela tiden.
Men hur, om vi bara kom in på det, men hur reagerade han, eller har ni pratat om hur han kände det? Att inte få vara
han med? Kände sig ju extremt hjälplös. Han, som man säger, han kände sig ju väldigt dålig, som han sa när han liksom körde in mig dit. Fick lämna mig på parkeringen med en sån, ett sånt babyskydd liksom. Och en liten väska. Och då kom det ut tre stycken liksom så här, rymdvarelser så klädda. Man såg ju inte någonting liksom, och skulle hämta den. Och jag kände ju bara, fy fan, vilken dålig mamma jag är här. Och han kände ju liksom bara, ja men alltså, ska jag lämna dem här nu och åka hem? Eller ja, mig. Så det var där, vet jag, att det hade han, tyckte han var väldigt jobbigt. Kändes konstigt.
Ja, det förstår jag verkligen. Och vad hände sen då? För det är ju också intressant hur du blev liksom behandlad när du kom in. Du sa att de kom ut naturligtvis i full skyddsmundering, förstår man ju. Och du fick dropp och så vidare. Hur blev du liksom behandlad på något speciellt vis? Liksom,
ja, alltså jag blev ju liksom väldigt så, skulle ju vara väldigt så isolerad. Och sen var ju liksom, barnmorskorna var ju fantastiska, och det var ju skönt när de liksom sa ju det väldigt fort, att så här, vi är inte rädda för dig, vi har alla här haft corona och liksom var väldigt så, men vi måste ha de här kläderna på oss för att vi får ju såklart inte ta med det här in till någon annan.
Just det.
Så man hörde alltid när de skulle komma in i mitt rum, så hörde man hur det liksom prasslade där utanför, för man skulle klä på sig allting. Ja. Så jag var ju ganska mycket själv, men sen sa de också det, att om du vill ha någon här inne liksom, så kunde jag få det. Sen var de ju direkt liksom, vill du ta hit någon annan? Och det hade jag ju kanske gjort om det inte var så att dels var det nyårsafton. Nyårsaftons eftermiddag, så de flesta var ju rätt liksom busy med sånt. Våra båda mammor hade ju själv då fått symptom och hade ju liksom, visste ju att de hade corona. Många av mina närmsta vänner var liksom höggravida själv. Man kunde liksom inte bjuda in dem till den här lilla coronakuvösen och sitta där med mig.
Nej.
Så att det blev väldigt, det övervägde jag aldrig ens att ringa till någon faktiskt. Utan det var bara så här, gör det själv som var på kartan då. Sen är det ju så, det vet jag någon hade sagt till mig innan, eller jag hade hört det på omvägar av en barnmorska, som hade sagt att så här, många som kommer in och ska föda barn första gången, och det här tror jag hjälpte mig ganska mycket. Hon sa det, att det som många kan uppleva är att de ska göra det själva. Och att man inte alltid har tänkt på det sättet. Att så här, barnmorskorna och så här, de som är där för att kunna liksom stötta. Men det är fortfarande kvinnan som gör allting. Så. Och det kommer till, det kan bli lite av en surprise för många kanske som får barn första gången, att man känner sig lite ensam med det. Och det hade väl jag tänkt på ganska mycket ändå och så här intalat mig. Och det kanske var till lite hjälp.
Ja, men precis. Du var redan beredd på det liksom. Och det är ju så, man klarar ju som sagt väldigt mycket ändå. Man tror att, men som jag sa innan, det är ju liksom naturligtvis en enorm emotionell stöttning liksom, att ha sin partner eller någon annan liksom närstående. Men liksom, i slutändan så är det ju du. Liksom.
Ja, och sen så det är ju jag, plus att det är, alltså, så får man hjälp av några som är proffs.
Exakt.
Och där kände jag ändå liksom att jag var en relativt lugn i det. Och sen var ju de så sjukt liksom duktiga att när vi kom in där så fällde de upp, jag fick med mig en padda liksom då från Mattias, och de fällde upp honom där, så han var ju, satt ju hemma i soffan då, men satt bredvid mig på liksom bordet hela tiden. Och de pratade med honom och så här filmade allting, att nu ser det ut så här och här är jättljudet och det här händer här, och gick runt med honom där i rummet.
Ja, men det är fan otroligt ändå att de liksom alltså kan liksom ställa om så och anpassa sig efter det. Det är så jäkla bra.
Och det var ju, och sen när det liksom var nyårsafton så var det ju, nu jag fick dricka någon päronsider där och liksom äta någon macka, och de var liksom så här försöka komma upp i fönstret och se på alla fyrverkerier. Så vi har ju väldigt mycket så roliga så här bilder och filmer från när jag då står i fönstret med så här fyrverkerier bakom. Ser rätt ganska sänkt ut. För vi så. Och sen sitter Mattias liksom på fönsterbrädan i den här skärmen och skålar med någon öl hemma eller något man hade. Liksom. Han var ju rätt sjuk och så. Så vi sa det att det var lite annorlunda. Förra året var vi i Västindien på nyårsafton. Och sen så, det skilde sig ganska markant. Mm. Men de var ju fantastiska. Och sen var det ju, en viktig del i det här var ju när jag kom in där den 31. Det var ju också en sån där sak vi hade pratat om. Vi får inte dra på oss corona och vi vill inte att hon ska komma den 31.
Nej.
Så då var jag liksom direkt bara att nu måste vi göra så det blir den första.
Nu kniper vi ihop
här. Och det lyckades vi ju med. Så det hjälpte ju dem till med.
Och vad var det som gjorde att ni kände att det inte var så kul med just nyårsafton?
Alltså att hon skulle komma då. Mm. Men det är för Mattias och min sambo, han är född den 23 december.
Okay.
Och liksom alltid, dels ja, men att det tyckte det varit jobbigt på olika liksom sätt att komma så sent och på året. Och då kände vi att liksom, får vi välja då? Så är det ju såklart fördelaktigt för hennes del om hon kan få komma den första.
Och det är ju rätt, alltså otroligt ändå att det är så uppstyrt i samhället på det viset, att det är liksom skiljer en dag till en annan på om man är liksom först i klassen eller vad det nu blir sen eller sist, och liksom blir lite större än alla andra eller blir mindre än alla andra. Det är ju liksom,
ja, det är nästan sjukt. Lite, för när jag har pratat med andra personer, med så här kunder och sånt som gör andra länder, då är de så här, jaha, ni är det på nyårsafton, vi skiljer alla av i augusti till exempel. Så det där skiljer sig åt. Vi har det liksom så på nyårsafton, men det är inte alls alla som har, och så kan man välja i mycket större utsträckning tror jag, än vad vi har. Så att det där, vi fick också jättemånga vänner då som fick barn 2 dagar innan oss ungefär, som låg där precis runt 25-26. Och de har ju varit så, vi kanske får hellre då att man kanske låter barnen få börja ett år senare då.
Just det.
Så det där, ja, det är lite speciellt. Som
ja, man blir grupperad på ett sätt som verkligen. Kanske inte är helt rättvist alltid. Men du, jag vill också bara fråga kring det här med skyddsutrustning och allting. Hur var det liksom, för det är ju också en grej, mötet med barnmorskorna och sköterskorna och sådär, att man ju får ofta ett ganska personligt liksom möte med dem och man jobbar tillsammans och sådär. Men hur var det liksom, nu har ju du ingenting att jämföra med i och för sig. Var det svårt att kommunicera med alla de här maskerna och allting?
Liksom? Ja, alltså det är ju det att det är ju ett ganska, man är ju sånt utsatt läge själv, så jag tror också att man vill verkligen känna att man får någon connection med dem. Så det blir väldigt viktigt för en egen del. Att jag liksom direkt börjar ju, ja, men försöka knyta an till dem. Och det var väl också lite jobbigt då. Att, så försvann ju de. Liksom. De gick ju av sina pass och så här. Precis när man liksom fick lite känsla för någon och så. Det var lite kul i och för sig att de som hämtade mig på parkeringen, de gick ju hem och hade liksom hade break och allting. Och sen kom de tillbaka och var faktiskt de som var med i slutet.
Okay,
så att, men absolut, jag fick ganska bra känsla ändå. Jag hade någon tjej som satt där inne med mig liksom på rummet ganska länge, ganska många timmar. För jag fick ju liksom ingen sömn där på natten. Och då fick man liksom sitta och prata om hela livet. Och då var det lite toppar och dalar där. Då kände jag mig rätt ensam ett tag. Liksom. Mattias låg hemma och sov. Jag såg bara hur det liksom snarkade på skärmen då. Och då var det ju tomt. Och lite tufft. Och då satt de där med mig och liksom pratade om. Hon hade varit precis och jobbat i. Det var ju också lite speciellt. För då kom hon precis från att ha jobbat liksom med Läkare utan gränser. Och förlossningar i Afrika.
Wow.
och berättade om liksom hur det gick till. Mm. Och då kände man så här bara, ja ja, men om de klarar det så klarar jag nog det här. Ja. Hon sa det, där tror vi att vi ska komma liksom och kunna hjälpa till. Men kvinnorna kommer in och vill inte ha vår hjälp. Just det. För de är så inställda på att göra det själva. Mm. Och då, ja, okej. Okay. Det var kanske bra att höra just då.
Ja, ja precis. Verkligen. Ja. Kan man ju få lite styrka i. Det är väldigt intressant, ja, tycker jag. Hur vi ser på sjukvård överlag liksom, och förlossningsvården på olika sätt i världen.
Nej, det, där var det ju liksom, hon sa att de har gått då i kanske 2 dagar för att komma till något form, exakt, av liksom, för att få föda säkert. Ja. Och sen är det bara 10 kvinnor som står på rad och väntar på att liksom få föda. Mm. Bara liksom en någon form av översikt från en läkare. Mm. Men vi får ju inte hålla på vad där som sjuk, liksom, som barnmorskor och badda på dem och så, utan de vill bara vara själva. Mm. Så ja, lite annorlunda.
Ja, verkligen. Nu har jag typ inte pratat någonting om själva liksom, förlossningens skeden än. Det är så mycket intressant annat att fokusera på naturligtvis. Men hur var det liksom, om vi då liksom backar lite igen här, så när du kom in och gjorde om någon undersökning, hur öppen har du
varit? Ja, men då jag var ju fortfarande inställd på att nej, men jag ska åka hem. Mm. Det ska inte vara än. Och då kom jag in, då var väl jag öppen 5-6 cm.
Ah, okay.
Ja, så då hade jag ändå varit ganska envis där hemma och liksom vänta. Mm. Och då bara, men du kommer få vara kvar här. Så det var ju också en liten omställning, för jag trodde nog liksom, Mattias stod kvar där utanför i bilen liksom, ja, att jag kommer ut snart. Men det var ju inte aktuellt. Och då var det bara, då sa jag det, ge mig all bedövning. Jag sa det, jag hade tänkt liksom, att om Mattias skulle varit här så kanske jag hade tänkt att liksom, vi skulle, jag älskar att bada, jag hade velat satt mig i det och liksom sett. Jag hade tänkt att jag skulle ta liksom, epidural och sådär, men jag skulle väl kanske låta det gå lite längre och se om hur jag hanterade det. Men då i det läget, i det utsatta läget, så sa jag det direkt att jag vill ha epidural, och jag vill också liksom, det kan ju bromsa upp lite då, i och med att vi ville fördröja det lite tidsmässigt. Mm. Så då fick jag det i princip ganska fort. Och det var fantastiskt, för mig var den liksom, satt den som ett smäck.
Ja, vad skönt.
Mm. Och det var ju sen min räddning. Jag kan bara så här, hur kan man föda barn utan epidural? Ja.
Men du, jag tänker också på det här med att man vill liksom helst komma över 12-slaget. Liksom. Mm. Var det något snack? Kunde liksom barnmorskorna så här, förstå den viljan och typ hjälpa på något sätt?
Jo, men det kunde de ju. Men, eller kunde, det var väl det de sa. Att det enda vi kan göra egentligen är väl liksom att ge den här epiduralen och liksom sådär. Mm. Och inte påskynda det liksom på olika sätt. Men det var väl främst, nu vet jag inte, nu säger jag påskynda, hur man kan påskynda det. Men jag förstod ju sen när man liksom ville att det skulle komma igång. För det var ju så att det här stannade av lite för mycket då. Så att sen fick vi ju sätta igång det hela med värkstimulerande dropp och liksom hela den grejen också. Men det väntade vi med till på morgonen där sen då. Men vi sa det att, eller jag var lite så här, men om hon föds typ 11 kan ni väl skriva att hon är född 12.
Ja,
alltså det måste ju gå.
Kan väl inte, men spela roll för er?
Ja, nej, men jag, eller så här, om hon kommer en halvtimme för tidigt. Mm. Och de liksom bara, nej, alltså vi kanske kan ta någon minut hit eller dit. Jag trodde de var lite schysstare med det, men det var de inte.
Regler och etik och allt sånt här. Ja. Mm.
Så att, men hon kom ju sen först, typ på vid 2-3 dagen efter.
Ja, men hade du lite marginal.
Ja. Så det tog ju sin, det tog ju en stund.
Mm. Men du sa då att både framåt natten eller på framåt småtimmarna som det började stanna av, eller vad?
Ja, alltså det började ju stanna av precis ganska mycket där liksom när epiduralen kom igång.
Mm.
Och sen fyllde vi ju på den liksom hela tiden då regelbundet, och då var det rätt så lugnt där ett tag. Sen så satte det igång ordentligt, kändes det som i alla fall. Jag tror att jag var väl också så här, jag hade inte riktigt förstått det här med epidural, att det inte skulle kännas. Jag var liksom så här, men gud, det måste ju göra ondare än så här.
Mm.
Och var liksom lite så att, nej men ni behöver inte ge mig mer, ni kan vänta.
Mm.
Och det fick jag ju äta upp sen då, för då hann det ju liksom sätta fart och, innan de fyllde på igen.
Mm.
Och det hade inte jag förstått, att den där fyller man på liksom, ja men en gång i timmen, om det är så.
Mm.
Det gjorde jag ju sen, kan jag säga. Men det gjorde jag inte i början, och då fick jag ju känna på hur det var. Och sen så fort jag fick epiduralen igen så stannade det av. Och det gjorde ju till slut att de fick sätta igång med sån värkstimulerande dropp.
Mm.
Och då började det ju hända, men det gick ganska långsamt. Det var ju ganska rätt. Det var också en väldigt jobbig process, tycker jag, när jag. För jag var väl i det där. Jag kände verkligen då att jag vill absolut inte genomgå ett kejsarsnitt. Nej. Själv. Och han är inte med, Mattias är inte här. Och jag har dessutom då hållit på och kämpat med det här nu i 1,5 dygn. Mm. Och då kände jag liksom att nej, men det får inte bli kejsarsnitt. Och det var väl också för att jag precis kände mig ensam i det då. Mm. Så det var jobbigt när jag märkte på dem också att det hände inte så mycket som man ville. Och hon kom liksom inte riktigt ner. Och sen ska de ju liksom, vad jag förstår då, under. De ska ju först ner, men sen ska de ju liksom under det här. Är det bäckenbenet eller vad det är? Något ben liksom.
Ja, de ska ju genom bäcken, precis. Ja. Ja, och spinaltaggarna och allt.
Exakt, och det var där. Hon kom liksom inte riktigt under där. Mm. Och innan de har kommit fram där så får man liksom inte börja krysta. Utan de måste vara hela vägen fram. Mm. Och det var just de här sista centimeterna kom hon inte fram. Okay. Och då var de så här, ja, nu får vi se. För då blev också så här, förstod jag då att hjärtljudet blev lite sämre. Så då fick de stanna av med den verkstimulerande droppen. Och allt det där blir ju. Ja, man känner sig ju, jag kanske hade känt mig lugnare då om jag inte var ensam också. Mm, för då, som sagt, jag hade någon med mig där i skärmen, men det var ju inte riktigt så.
Ingen håller handen
nej.
På samma sätt. Liksom.
Och liksom känna att när de börjar så här, nej men nu får vi ta bort det här, för nu blev hjärtljudet lite si och så. Och allt sånt där är man ju rätt känslig för, såklart. Verkligen. Men då, sen så gick de och hämtade en läkare och läkaren fick titta på liksom hur hjärtljud och allting hade sett ut. Och så sa de det att ja, men hon är inte hela vägen fram. Och hur ska man göra då med kryssningarna? Så här, det blir mycket att kryssa om man inte är hela vägen. Men då så hade läkaren bara sagt att jättefin frisk bebis. Det är bara att kryssa. Mm. Och det tyckte jag var väldigt härligt då. För då kände jag så här, okej, nu jävlar ska jag ta i.
Gav lite självkänsla och självtroende där kanske, eller?
Ja, men alltså för innan kände jag att jag kunde inte påverka det här så mycket. Att hon skulle liksom komma ner och fram och allt det. Jag kunde inte göra något. Jag bara liksom. Gick runt och på och vagga och greja.
Väntade på att de skulle komma ner. Liksom.
Ja, och väntade på det. Men sen när jag just fick möjligheten att få påverka det själv, som jag kände då, så kändes det väldigt bra. Att nu ska hon ut.
Ett klartecken. Liksom.
Ja, och då var jag ju, den här coronan eskalerade ju också lite. Alltså jag var ju, blev ju sjukare egentligen under förlossningen. Men det där kommer jag ihåg att jag kände mig sjukt stark av. För då var det verkligen att okej, inom en timme om det här, om jag nu tar i tills jag dör, så kommer hon ha varit ute. Mm. Och då fick jag hjälp, då var det kul, men då kom de kvinnorna tillbaka som hade varit hemma. Och då sa de det att nu kommer vi, en av oss kommer ta rollen som Mattias.
Ja, vad fint.
Ja, och det var ju, det brukar jag säga nu efterhand att no offense alltså, men han hade ju aldrig gjort det så bra som de här som liksom gör det jämt. Mm. Så hon då, en av dem, hon var liksom hull i mig och verkligen hjälpte mig med själva kryssningen. Mm. Och i och med att jag hade epidural då, så där var ju också en sån där grej, man var innan så här, man får inte ha epidural när man ska kryssa, för då spricker man ju helt och det kommer gå jättedåligt. Men jag kände det just då, att jag tar hellre den här smärtan. Mm. Så de sa, ja, men om du vill få en till liksom, nu, sista påfyllning. Och då gjorde jag, precis i början där av kryssningsfasen, så kände ju inte jag några verkar. Utan då höll en av barnmorskorna på min mage och sa, liksom, nu tar du bara i liksom, av allt du är värd. Mm. Och jag tror jag aldrig har tagit i så mycket i hela mitt liv. Det var verkligen extremt. Och då var de ju också härliga, för då liksom klarade ju jag att flytta på mig, just för att jag inte var, alltså jag var ganska bedövad, så jag satt liksom nere på golvet och jag låg på sidan och jag stod på alla fyra, det var liksom allt. Och då flyttade de ju med Mattias i den här skärmen i alla positioner. Alla lägen. Så han liksom satt bredvid där och pratade. Men till slut var jag så här, nej men nu får du vara tyst alltså. Jag kan inte lyssna på. Han liksom hade lärt sig då att han skulle säga något så här med, tänk på andningen.
Ja, just det.
Och det är liksom, nej. det går inte mer.
Du... Jag kan också tänka mig att han och sin sida det bara måste öva, alltså så här, ja. Vill så mycket vara med så att det blir liksom.
Ja, men man, han har ju sagt det efterhand liksom, att han försökte, det var ju en balansgång där. Ja. Nu, vad får jag säga och vad ska jag säga? Och liksom någonstans så vill jag ju såklart höra att han var där, men liksom när man hör efter varje gång, tänk på andningen då bara, alltså vad tror du att jag gör? men då, och sen efter ett tag så släppte ju den där epiduralen, så då kände man ju när verkarna kom.
Mm.
Men det var ändå liksom, för mig var det jätteskönt, för jag kände då att det hände saker och de var liksom så här sjukt peppande och hela tiden att säga, hon kommer närmare och det blir liksom, och det gick framåt då. Så även fast jag håller på att krysta i nästan en timme liksom intensivt, man brukar väl säga att det brukar hålla på i typ en halvtimme kanske, så höll jag på längre, men det var ändå motiverande.
Alltså man blir också så här, man bara, kvinnor, det är så bra. Det är liksom just där jag tänker på den här barnmorskan som också bara, nu tar jag rollen som din partner liksom. Det är så mäktigt.
Verkligen. Och de bara så himla liksom, men det är ett jäkla samspel också mellan dem, barnmorskorna såklart, och liksom vad proffsiga de är och så här. Verkligen, och få den att känna sig liksom lugn och trygg i det där. Och nej, men det var ju fantastiskt. Och då var det också så här, för jag hade ju munskydd också under hela min...
Men gud, det har jag inte ens frågat om. Just det, det är klart du hade.
Ja, jag hade ju munskydd, och det var ju också så här, jag har sagt det till alla efteråt när folk pratar om munskydd, att jag har haft min beskärda del av munskydd. Jag kommer aldrig mer sätta på mitt munskydd. Nej, men så det hade ju jag faktiskt hela tiden, låg och andades i det där munskyddet. Men det var där när jag skulle krysta, då sa barnmorskan åt mig så här, nu tar du av dig det där munskyddet och nu liksom skiter vi allt menar, vad som har corona att göra.
Andas tillräckligt, alltså tillfredsställande med ett munskydd. Det är liksom absolut, jag har ändå haft ganska mycket munskydd i den här perioden. Man vänjer ju sig, men det är ju en extrem situation att ha. Var liksom kvävande på vis.
Det blir speciellt när man ska krysta.
Ja, gud.
Och det blir,
men då kunde inte du heller ta någon lustgas?
Nej, det gjorde jag inte. Ingen lustgas, och det kom aldrig på tal. Jag vet inte om det var för att jag liksom hade corona, att de inte kunde, att jag inte kunde göra det. Men det var aldrig någonting som vi ens funderade, eller jag hade i tanken, och inte de heller, verkade det som. Det blev ingenting av det. Men det var ju också skönt att de där var så liksom, att man inte behövde känna liksom att man var en börda för dem också, i form av att man var sjuk. För då var de så här, du behöver inte tänka på oss nu, vi har antikroppar. De satt ju liksom hon satt ju bakom och höll i mig. Och var verkligen så här att det här ska du inte tänka på nu. Nej. Och det gjorde man ju inte heller då. Så det var, det är det som ändå gör att jag, när jag fick frågan sen efteråt liksom av någon barnmorska där som skulle liksom göra någon utvärdering om förlossningen och så sa jag det, att men jag sa det redan direkt efter, att så här, min upplevelse av det här är positivt. Alltså Nu i efterhand så kan vi ju så här skratta åt, och vi tittar på bilderna. Vi har ju som sagt jättemycket, de tog ju också extremt mycket bilder, barnmorskorna. Det var ju det som var så kul. Vi hade ju aldrig haft
kompenserat lite säkert.
Ja, de tog massor med bilder och de filmade och de höll på. Men även direkt efter så hade jag liksom en bra upplevelse av det. För att jag kände liksom att så här, jag fick liksom göra det själv, och jag kände att jag klarade av det. Det är klart att det hade... det är ju hemskt att säga det. Men jag hade ju inte känt på samma sätt. Till exempel om det sen hade blivit ett akut kejsarsnitt. Och då hade det ju liksom känt som att jag inte... hade det blivit annorlunda om jag inte hade varit själv. Alltså då hade jag ju liksom hållit på... Säkert ältat det där lite och så. Så det var väl det, att jag kände liksom att det gick ändå bra. Och det blev liksom ändå ett lyckat utfall och så här, och hon mådde bra och ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur var det sen då för när hon faktiskt kom ut? Mm. Hur var känslan där?
Det var bara så här, alltså det var bara lättnad, kommer jag ihåg. Alltså där tror jag också att det kanske hade varit mera så här liksom tårar och sånt om man hade varit båda två. Men för mig var det jättemycket bara... Så jag bara andades ut och liksom bara, gud vad skönt, och nu ska jag få sova och bli frisk och bara så här, det var liksom bara jättemycket lättnad att det hade gått bra och liksom att man hade klarat det. Det var inte det där då att liksom bara, åh vilka, vad gull, alltså liksom det här att man grät på grund av det, utan det var mer bara liksom lättnadstårar så.
Det kan jag säga att det var för mig och mig med första gången, och vi var båda två där. Det var liksom inga tårar, det var bara, jag behöver inte göra det här mer.
Nej, så att det, och där var ju också, och hon kom ju liksom ut med huvudet då först i en kryssning. Och det var, för då var, vill du känna? Och jag liksom bara, nej, jag vill bara att hon ska komma ut liksom. Men då var de så här, men Mattias kan få se, eller? Och jag sa, vi har ju sagt det innan, att alltså hade han varit på plats, då hade han nog inte fått sett. Då hade jag liksom velat ha haft honom uppe på mitt huvud. Men i den här positionen, när man är liksom så, jag var bara, gör vad ni vill, jag skiter i vilket. Så han sa det, att det var liksom, då tog de då skärmen och filmade liksom hur hon satt där utanför med huvudet, eller satt och satt, hängde. Och han sa det, att det var nog den, det var en speciell liksom zoom filmning. Men det är sånt där vi kan komma ihåg och skratta åt faktiskt. Lite special. Men som sagt, väldigt mycket bara lättnad faktiskt. Att det hade gått så pass bra och så. Jag tror vi kände det på alla fronter.
Jag förstår det.
Mm.
Och sen då, liksom, det här med eftervården, ligga kvar och liksom var på BB och så vidare. Hur var den men tiden, det var väl, som coronasjuk?
Ja,
också?
Exakt. Då var jag också väldigt isolerad. Liksom. Jag fick ju inte lämna rummet på något sätt. Och det var ju också väldigt ensamt där. Och det här första natten, och var helt själv med bebisen. Och, så man blir lite så här, okej, men allting... Man känner sig kanske lite tryggare i att vara två där. Men då... Ja, det är också bara en knapptryckning bort, så kommer ju de liksom och så. Så det, men däremot var jag väldigt snabb därifrån. Jag var så här, ja, jag vill hem så fort det bara går. Så att jag fick åka hem med min knapptryckning knappt ett dygn senare.
Okay.
Bara för att se liksom att det gick okej. Okay. Och så. Mm. Sen började ju det här med liksom, det var väl egentligen det som jag kommer ihåg som jobbigast, var väl kanske de första 2 veckorna efter.
Mm.
För då var vi, dels så var vi ju rätt sjuka då. Och det var också svårt att avgöra så här, är det här för att vi har corona? Mm. Eller för att jag har corona? Eller för att jag har fått barn?
Mm.
Vad är vad?
Mm.
Och sen så var det svårt att få igång amningen. Mm. För att när kroppen också är sjuk,
mm,
så kan den inte liksom riktigt leverera på samma sätt.
Mm.
Så att det kom inte igång. Och börjar känna sig, men gud, hon gick ner i vikt.
Mm.
Och man får lite panik över det. Och att man inte kommer igång med det då. Det var jättejobbigt tyckte jag. Och att jag kände direkt att så här, men gud, är det så här det ska vara? Jag satt med henne liksom hela nätterna på mig. För jag vågade inte lägga ifrån mig henne. Och så fort jag gjorde det så liksom vaknade hon. Så jag låg liksom med henne i armarna. Sitt låg i flera dygn och sov ingenting då. Och så fick jag väl liksom någon form av sån här baby blues. Som jag inte kanske trodde riktigt. Alltså, men det där kommer inte jag få.
Mm.
Men det fick jag ju. Mm. Och jäklar, alltså vad låg jag var då. Och kände bara i perioder att, nej men alltså, det här. Jag kommer ha henne i mina armar liggandes på mig i 18 år. Jag kommer aldrig få sova. Jag kommer aldrig liksom få göra någonting igen. Det var liksom bara så här katastroftankar.
Mm.
Och det kände jag verkligen inte igen mig själv i, alltså. Och var... Och så var vi liksom också då helt instängda i våran lägenhet. Ingen fick komma dit. Vi fick ju inga besök. Vi fick så här, folk fick lämna, några kom dit och lämnade en liten matpåse utanför dörren. Så att vi var ju helt instängda liksom i 2-3 veckor.
Alltså det är ju liksom den här liksom bebisbubblan som man inte vill vara i. Alltså anti-bebisbubblan.
Ja, men verkligen. Och inte ens då barnmorskorna skulle göra hembesök. De kom ju inte. Då var de så här, fick de stå ute i trappuppgången och så här skickade in en våg. Så fick vi väg henne. Alltså man känner så här...
Wow. Pesten liksom, verkligen.
Mm. Ja, och så kände man sig, och så liksom på det att man var just sjuk.
Alltså jag kan inte, för fan, jag kan inte tänka mig något värre än att vara nyförlöst och också sjuk.
Mm, nej.
Fy vad kämpigt.
Mm, nej, det var jobbigt.
Ja.
Som sagt, det var svårt att avgöra också vad som var vad.
Ja.
Och sen, eftersom Mattias också var sjuk, så var vi ju båda var ju rätt så sänkta. Och så hade man liksom den här lilla bebisen som man var sjukt nervös över också. Så nervös som jag var. Jag trodde inte att jag skulle vara det. Jag kände igen mig själv i det beteendet. Jag var liksom så här, ja men, minsta lilla grej. Alltså det var så här, men... Jag trodde hon skulle dö för vad som helst.
Mm.
Och det var jätteovant att känna sig så maktlös. Liksom.
Det är bra också att du tog upp det här med baby blues. Jag har pratat en del för er som har lite dålig koll på det. Men det finns ett poddavsnitt som bara handlar om det. Som ni kan söka upp. Jättevanligt. Och de flesta går faktiskt igenom mer eller mindre en period av baby blues. Eller mama blues som man också kallar det för nu. Också. Just i och med att det är så mycket hormoner som ska in och ut i systemet som fuckar upp det lite. Plus att man ju är antingen, du var ju sjuk också, herregud, så det är en annan situation, men efter en förlossning så är man oftast, det är mycket känslor överlag naturligtvis efter en sån situation, och så plus hormoner på det.
Mm.
Så det är en tuff, det är inte lätt.
Nej.
De första dagarna där.
Nej, och som sagt, man tror kanske att så här, men att det inte ska, liksom, jag trodde nog inte att jag skulle bli så påverkad av det. Men det var liksom verkligen så att jag kände mig sänkt av det. Och nej, det var jobbigt. Så det brukar jag säga till alla barnen. För att bli inte rädd om du känner så efteråt.
Nej,
för
men
att,
precis. Det är en väldigt viktig poäng. För det är ju just det här med mama blues, baby blues. Mega vanligt, och också att man har det, ja, men som du säger, de första 2 veckorna kanske, mer eller mindre. Och sen går det oftast över. Håller det i sig längre, då kan det ju naturligtvis utveckla sig till en förlossningsdepression.
Mm.
Men man behöver inte bli rädd för de här känslorna.
Nej.
Om det håller sig inom spannet 2-3 veckor.
Exakt, och det tror jag, för att jag blev ju liksom lite rädd för mig själv. Hur knäckt jag var i det, i perioder då. Att jag bara kände att liksom, så här, vad har jag gjort? Och liksom, jag kommer aldrig mer få sova. Det var aldrig så att jag kände hela tiden liksom, jag kände ju liksom jättemycket kärlek så till henne, men jag bara var allmänt helt deprimerad liksom. Och hade ju också svårt att liksom riktigt sätta finger liksom, det var så stort i det här, jag kunde inte liksom riktigt, tror jag, sätta fingret på känslorna liksom. Man känner, ska jag känna mer nu för henne än vad jag gör. Och jag,
det var också, borde jag inte det, eller skulle jag
liksom, jag kände hela tiden att det kändes lite som att någon skulle bara komma och hämta henne. Att så här, är det här verkligen, ska hon vara här nu? Ja, det var lite speciellt.
Men kände du, började sakta klinga av, eller var det mer så här, nej men idag var jag pigg liksom?
Ja, men det började väl kanske klinga av lite i takt också med då att man återhämtade sig rent fysiskt, tror jag. Och att vi blev friska och liksom kroppen började på något sätt så här också, det började gå lite bättre med amningen och kroppen återhämtade sig lite grann. Och ja, det var nog så det kom. Och sen att man fick komma ut lite, tror jag, bara så här.
Just det.
Se ljuset ungefär. Och börja träffa lite andra och liksom tänka på lite annat och så.
Herregud, ja, det är otroligt spännande att få höra hur det finns många olika sätt att föda barn på, minst sagt.
Och det går ju konstigt nog ofta bra.
Ja, exakt. Men jätteintressant att höra det här med också hur liksom sjukvården liksom kan ställa om och ändå få det att funka hyfsat bra liksom, i ett sånt läge. Det är ju svårt kanske att råda någon just i den här specifika situationen. Förhoppningsvis så slipper vi så här utsatta situationer nu på ett tag när det gäller corona i alla fall. Men har någon annan liksom allmänt råd eller tips till någon som är gravid just nu?
Nej, men alltså just det här med förlossningen då, som blev en stor grej för mig, så tror jag, men att mentalt ställa sig in på ändå att så här, man liksom skaffar sig det självförtroendet att man kommer liksom klara det. Alla inom situationstecken liksom klarar det. Och att man är mycket starkare än liksom vad man tror. Hade någon sagt till mig innan, men du kommer föda barn själv och du kommer ha corona, och ja, då hade jag liksom bara, nej men det kommer inte gå. Det är helt fysiskt omöjligt. Och ändå så kan jag säga efterhand att ja, men jag hade en positiv upplevelse av det. Så det handlar väl också lite, jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man går in med för inställning. Att man får inte tänka att det ska vara på ett visst sätt faktiskt. För det hade jag ändå inte kanske föreställt mig för mycket om hur det skulle vara. Utan jag var så här, det får bli som det blir. Så att inte för mycket liksom uppspelat i huvudet exakt hur det ska gå till, utan mer bara försöka landa i att så här, ja, men det kommer bli hur knäppt som helst, men det kommer ändå gå.
Bra inställning, tror jag. Tack så mycket för att du vill komma och berätta.
Tack.
Tusen tack, Linn Friesinge, grundare av Swedish Stockings. Ja, man kan verkligen känna igen sig i de där känslorna som Linn fick uppleva, att man tar på sig att man har gjort fel som mamma, eller åh, jag borde ha. Men jag tänker som så, livet är som det är. Man kan inte försäkra sig mot allt här i världen. Missa inte heller Swedish Stockings fantastiska strumpbyxor. Jag använder dem väldigt mycket själv, och jag har dessutom fixat en fin rabatt till er kära vänner som lyssnar. Med koden NINA20 så får du hela 20% rabatt på allt hos Swedish Stockings. Och framförallt har de så grymma gravidstrumpbyxor. Jag lovar, de håller och de är hållbara. Så att, passa på och kika in det. NINA20, 20% rabatt. Det är fasen mig schysst. Tack för det, Linn, och tack för det, Swedish Stockings. Tack snälla du för att du har lyssnat. Välkommen till Vattnet Gårs mammagrupp på Facebook och såklart även på Insta. Vi ses där, hörni. Kram på er. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.